A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Frida Lund gör succé just nu. Hennes Instagramkonto Goda Grejer har vuxit från 17 000 följare till snart 35 000 följare på bara ett år. Och hon kom nyligen ut med sin första kokbok. Goda Grejer, plockmat, söndagsmiddag, vardag och dessert. Hon driver podden Margarinet med Siri Barje och enligt hennes blogg är hon på gång med ett rörligt projekt om vin. Frida har berättat att Goda Grejer föddes ur att livet var tufft. För några år sedan drabbades hon av ätstörningar som hon nu är frisk ifrån. Hon svälte sig själv tills hon en dag fick nog och skrev ett kontrakt med sig själv. Blir man någonsin helt frisk från en ätstörning? Vad utmanar henne i livet som egen företagare? Vem är egentligen Frida Lund? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia Petfias.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Dål. Hej!
Hej! Gud, jag vill gråta.
Oj, varför då?
Nej, men jag vet inte. Jag är lite skör.
Ja.
Faktiskt. Alltså, det är inte PMS. Jag lever ju väldigt mycket i min cykel. Och jag borde pika nu.
Ja.
Men jag vet inte. Jag bara har en sån här... Det kanske är någon årstidsförändring eller något. Det händer mycket i kroppen.
Gud vad skönt att du säger att du är skör. För att vi konstaterade precis att jag kände som att jag hade så här, vad sa du, råttpittar till ögon. Mm. Man så här, har vaknat lite på fel sida och känner sig som att jag inte är i min egen form, om du förstår vad jag menar. Som en pepparkaksform som är lite fel. Ja. Den känslan har jag idag. Har du lite samma då i den här skörheten?
Nej, mer bara att jag känner så här att jag... har typ en gråt inom mig som skulle behöva komma ut. Efter jag fick barn för 2 år sedan så slutade jag typ gråta. Alltså jag var en riktig gråterska innan. Nej, men jag grät alltid lite grann. Ja. Men sen när jag fick barn så bara slutade det. Mm. För min man blev det tvärtom. Han började gråta och han gråter liksom hela tiden.
Ja.
Men jag blev helt ogråtig. Så att nu för tiden så är det som att jag typ så här går och lite pyspunka ett tag och sen så behöver jag bara få ut en så här, en stor gråt typ. Så känner jag att jag är lite så här.
Så det som du kände nu var att du blev lite röd av introt, eller var det mer så här,
ja,
fy fan, vad håller jag på med?
Nej, det var absolut inget dåligt. Nej, men jag är lite röd och det är ju så konstigt. Att höra om sig själv. Jag är så ovan. Jag är inte van vid att... vad ska man säga? Att jag är någon person man kan göra ett intro om. Alltså, förstår du vad jag menar?
Absolut.
Det blir så konstigt. Jag känner mig alltid som en sån tönt. Och bara så här, vem är jag?
Ja. Men, och hur brukar du då trigga fram den här gråten? Eller har du några så här... Nu behöver jag nu tänkte jag jämföra det här med en orgasm. Men liksom, ja. Du vet, när man behöver gå på toalett, alltså man behöver få den här utlösningen, oavsett vilken form av utlösning det än nu må vara. Men förstå, att man bara säger release me.
Mm. Men jag är dålig på det alltså, nu för tiden. Jag hade någon sån här grej i somras också. Att jag kände hur jag behövde så här, jag skulle verkligen behöva gråta. Mm. Men jag orkar typ inte gråta. Alltså, jag känner... Nu när jag är vuxen, alltså, jag vet inte, kan du känna igen att det är typ fysiskt jobbigt? Jag orkar inte få ont i kinderna. Jag orkar inte. Jag blir så självmedveten om jag gråter. Alltså, låter jag, eller nu så här, så ser jag ut som att mitt ansikte förvrids. Jag får typ lite så här ont i halsen.
Jag förstår, du är liksom, det du behöver är den här fulgråten. Alltså där det verkligen går ända in i märgen och man blir typ ansträngd ner i magmusklerna. För att man såhär, du vet, den gråten.
Ja, men jag behöver att den kommer och jag ska inte behöva göra någonting.
Ja.
Den ska bara komma typ.
Skölja över.
Ja, det kommer säkert någon dag här.
Vad tror du att det är som har gjort att du slutade gråta? För om det här låg väldigt nära till hans förut.
Jag vet inte. Det är som att jag blev... Man blir ju definitivt skörare när man får barn på ett sätt. Men också så mycket starkare.
Mm.
Så att, jag vet inte. Mina tårar fick ställa sig åt sidan för hans tårar kanske.
Ja, just
min son.
Det. Men det kanske är sunt att försöka trigga igång det där.
Ja, men jag tror
att du går och bär på en så här 10 kilos gråtklump i flera år.
Exakt. Nej, det blir jättejobbigt i terapin sen.
Ja, verkligen.
Nej, men jag ska ta mig en gråt.
Ja, eller hur? Men det är intressant, för att du pratar med en person som alltid har svårt för att gråta. För att jag har nog känt att jag var väldigt skamfyllt, att jag har liksom behövt, du vet, bita ihop och sådär. Mm. Men då är det intressant att den förändringen skedde för dig. För innan det så du kunde gråta hur som helst, eller?
Nej, men alltså, det är inte så att jag har varit en person som bara gråter rakt ut. Men jag har jag blivit arg, har jag gråtit. Har jag känt mig lite ledsen så har jag gråtit. Rörd blir jag fortfarande. Jag kan bli rörd av att se en hundvalp. Liksom. Men just gråteriet... Jag vet inte. Det är väl någonting. vet inte riktigt
vad. Spännande.
Mm.
Och om du ska liksom pinpointa några andra sätt som du har förändrats av att få barn. Vad är det första du tänker på?
Alltså jag trodde att mitt tålamod skulle bli bättre när jag fick barn. Men det blev det inte.
Har du klassat det som dåligt innan? Alltså att du inte haft så mycket tålamod?
Aldrig haft tålamod. Jag har inte varit en person som stannar så mycket vid saker. Jag är inte flyktig, för det låter lite negativt. Men, eller jag kanske är flyktig i så här, saker som inte har med relationer att göra. Mm. Så att mitt tålamod har alltid varit, alltså, om jag börjar spela munspel, vilket jag har gjort då, och det inte går på liksom, 10 minuter, då lägger jag det i lådan och sen skiter jag det. Och så börjar jag spela bandy och så var inte det något kul. Och så, ja.
Är du förknippat med den här känslan av att inte vilja vara dålig på någonting?
Mer att, ja, kanske, fast nästan tvärtom. Alltså om jag inte är bra direkt, så då är det inget roligt. Varför ska jag lägga tid på någonting som känns tråkigt när man kan lägga tid på saker som är roliga? Men min man brukar säga så här: Frida, man kan inte ha roligt hela tiden.
Fast alltså, jag förstår ju lite din... Ja, fast kan man det? Alltså, inte, det beror på vad man menar med att ha roligt hela tiden.
Jag tror att han har rätt. För att det blir ju lite dumt att kanske aldrig stanna i saker, även fast de är tråkiga. Så då ger jag bara upp. Jag håller på att försöka sätta ihop en IKEA-möbel. Gud vad tråkigt, jag skiter i det här. Jag skulle lika gärna på riktigt kunna ställa den i garderoben och aldrig titta på den igen. Det är ju liksom en egenskap som kanske bör jobbas på ändå.
Ja. Men tänker du att... För det är intressant det här med så här... Jag tänker att många människor vill... Man vill ju aldrig vara dålig på någonting.
Nej.
Men man kan väl omöjligt vara bra på någonting direkt?
Jag vet.
Alltså ibland kan man ha tur och säga, ja men här har jag en fallenhet för. Mm. Eller det här var lite lättare för mig eller någon annan. Men att vara bra på något direkt?
Nej, det går ju inte knappt.
Det är man ju sällan.
Nej, jag vet.
Eller det är min erfarenhet från min del i livet.
Nej, men absolut. Jag är nog bara väldigt rastlös, tror jag.
Ja.
Men någonting som har förändrats sen jag fick barn... Jag vet inte, jag har aldrig varit intresserad av liksom andras barn och andras, hur andra gör. Men efter man fick ett eget så bara, berätta, hur slutade ni med blöja? Det är typ det roligaste jag har hört. Men du vet, så här, man har liksom fått en helt annan vy ut i livet på något sätt.
Ja. Jag tror... att jag och många andra uppfattar dig som en väldigt glad person. En så här grundglad person.
Mm.
Vad tänker du om det?
Mm. Jo, men jag är absolut en positiv person. Och 100% liksom för det mesta glad. Men det finns också ett väldigt stort mörker. Och jag är väldigt... medveten om mitt mående. Siri brukar säga det som jag har podden med, att hon uppfattar mig som att jag alltid är så här kontakt med hur jag mår. Och det kan bli väldigt mörkt i mig. Så har det alltid varit. Eller kanske alltid varit en väldigt upp och nerig människa. Alltså sen jag var litet barn så har jag alltid liksom, vad ska man säga, försökt handskas med ångest och så. Mm.
Men de här upp och ner grejerna och att vara i kontakt med sig själv, det låter ju fantastiskt.
Mm.
Alltså det är inte det sunda som man kan göra.
Jo, men det är väl kanske det.
Men att många bara då så här stänger av, fortsätter vara glada hela tiden, fast man inte är det. Men det är så det ska vara, för det förväntas av oss.
Mm.
Men då är du lite mer i allting.
Mm.
Eller?
Ja, precis. Och jag tror att efter jag fattade, det var kanske när vi försökte skaffa barn då, så var jag så väldigt medveten om min menscykel. Och innan har jag nog trott ganska mycket att jag bara är en person som antingen är väldigt glad eller väldigt ledsen och inte har ett så här, inte så mycket ett mellanläge, utan det är alltid av eller på.
Mm.
Men då förstod jag ju att jag är en kvinna som lever i en menscykel och är väldigt påverkad av den. Så att jag liksom flyger fram 2 veckor i månaden.
Mm.
Och sen blir det liksom mörkare och mörkare efter ägglossning fram till liksom mens. Så att jag har nog... I min barndom så var ju inte ångesten kopplad såklart till min menscykel. Men efter liksom den trädde in i mitt liv så tror jag att den har varit väldigt, så här, jag har varit väldigt påverkad av den på något sätt. Jag kan ju, nej men jag bokar och fixar så mycket grejer under mina, de här 2 bra veckorna. Så jag flyger verkligen fram och bara, jag är så snygg, jag är så kul, allt är så bra och du är härlig och du är härlig och ska vi äta middag och bla bla bla. Och sen bara, åh nej, vad har jag gjort? Vem är jag?
Jag tar tillbaka allt.
Exakt. Usch. Ja.
Oh my god, jag relaterar så hårt.
Mm. Det borde vara... Fler borde bli medvetna. Alla är ju inte så liksom drabbade av sin cykel. Men jag tror väldigt många kvinnor är det.
Mm.
Utan att veta att det är det som är grejen. Och att ge det... ge mig själv... den kunskapen också kring så här PMS och hur mycket det förändras också sen jag fick barn, blivit mycket värre, att liksom landa i det och vila i att, men jag är en person som är väldigt påverkad av det.
Mm.
Och nu har jag faktiskt till och med börjat käka medicin för min PMS, för den har blivit så kraftig, och det ser jag som en, det låter kanske flummigt, men en, så här, en gåva till mig själv och till min familj.
Mm.
Att jag inte ska vara liksom locko en vecka i månaden. För det är inte kul för någon. Det tar oerhört mycket energi.
Hur började du märka att det var en sån otrolig skillnad efter att du fick barn?
Nej, men jag blev nog bara väldigt arg. Alltså jag har... lidit av, som jag sa, jag har haft mycket ångest i mitt liv och sådär. Under PMS innan så kanske man har känt så här, ja, men man är lite värdelös av de här klassiska känslorna. Man blir lite paranoid. Ens kompisar hatar en ju lite. Och man är ful och det är ditten och datten. Mm. You know the drill.
Mm.
Men efter Florence, min son, kom så var det som att det istället gick över till att vara en helt, alltså så här, rabiat ilska. Både på min man och på mitt barn. Och till slut kände jag bara så här, jag kan inte liksom smälla igen dörren i fejan på min 2-åring. Det är inte okej. Okay. Mm. Jag måste ta tag i det här, för det här är inte sunt. Och då gjorde jag det och gick till min läkare och fick ett antidepressivt tablett som man tar. Och det är så häftigt, för det är ingen insättning eller utsättning. Man tar dem bara de dagarna man har den här kraftiga PMSen. Jag har inte det 2 veckor, utan det kanske är så här 2 dagar där och 2 dagar där. Och då kan jag pinpointa det, ta de dagarna. Och jag har bara gjort 1 månad, men jag märkte direkt att jag fick en distans till min ilska. Det kunde fortfarande så här, kanske, jag kunde bli lite irriterad, men då kunde jag typ i mitt huvud bara, men... det är PMSen. Du kanske bara ska försöka att inte agera på det. Och min hjärna bara, ja, vilken bra idé. Tack för tipset, Frida. Jag bara, ingen orsak. Och så gick jag vidare typ.
Nej men gud. Åh gud, nu blir jag lite rädd. Gud, jag har också det PMS, tror jag. Jag måste kolla var jag befinner mig. Men vad fint att ha den lilla, så här, dialogen med dig själv.
Ja, nej, men jag kände verkligen att det var just en dialog. Att så här, wow, vad häftigt. Och pratade med min man efter också. Jag förstår att nu har vi gått en hel månad.
Mm.
Utan att jag har liksom fått totalt bryt. Och det kändes så himla bra.
Gud, vad fantastiskt. Mm. Och om man så här känner igen sig och kan relatera till det här, då bara söker man till sin husläkare? Eller
ja, jag gick till min husläkare. Och sen finns det ju... Jag frågade om det här på min blogg innan och jag fick hur mycket tips om så här hälsokostprodukter och sånt också. Så att känner man att vägen är inte i så här psykofarmaka, så finns det andra saker man kan testa också. Men jag orkade typ inte dricka lavendelte. Jag ville bara gå straight on the hot stuff. Liksom.
Yeah.
Så jag körde full on direkt.
Underbart. Som du säger, det handlar ju om att ge sig själv förutsättningar.
Mm.
Och vad man nu behöver kan ju vara väldigt olika beroende på var man befinner sig i livet.
Mm,
det är så bra att ta tag i det. Ja. Innan det liksom blir... För det som jag också tänker om så är just med menscykeln och så, just att beskriva sig själv som en människa som är väldigt upp och ner.
Mm.
Det eller min uppfattning, för jag har också alltid beskrivit mig så, och typ jämfört mig med människor som är lite mer la di da di da di da, du vet, lite hela tiden, det bara är liksom som en så här jämn...
Mm.
Allting är jämnt. Och så har jag känt mig lite dålig. Och som att det är lite skamfyllt att jag då ena dagen känner att jag kan flytta berg. Jag är liksom amazing. Och nästa dag så börjar jag hatar mitt liv och allting suger.
Mm.
Det kan ju vara så. Mm. Det kan ju vara lite mer, lite mindre också. Men att det är så här, man kan känna sig ganska utsatt när man är så, men du är så känslig. Eller du är det här. Eller att det blir liksom också en del av ens personlighet. När det kanske snarare handlar om de fysiska reaktionerna i kroppen.
Mm, ja, men 100%. Och jag... hela min skolgång liksom var styrd av att mina lärare sa att jag antingen var alldeles för känslig eller alldeles för sprattlig och pratig.
Mm.
Det var liksom, jag är uppvuxen med att känslig är dålig och min rastlöshet som jag hade liksom även i skolan och inte kunde vara still och sånt var dåligt.
Mm.
Så att, och jag vill verkligen, jag kommer ihåg att när jag, innan jag blev egenföretagare nu och sökte mitt senaste jobb, så skrev jag i mitt CV att jag var känslig. För jag tänkte så här, fan, det får liksom inte vara en dålig egenskap. Det är väl jättebra att vara känslig, tänker jag. Mm. Det kan vara hårt kanske för en själv ibland om man känner in mycket vad andra känner och folks sorger och sånt bär man i sitt eget hjärta också, men det måste väl ändå vara en fin egenskap. Så att på min arbetsintervju så bara, ja, och så skriver jag känslig, och de bara berätta mer. Jag bara, nej, men jag är det och jag tycker det är bra.
Ja.
Jag fick jobbet.
Ja, det var min nästa fråga. Så fick du jobbet?
Jag fick jobbet.
Ja, men för det är så intressant också just med ordet känslig. För mig klingar det väldigt negativt. Mm. Och så vill jag alltid så här, jag tycker inte att innebörden är negativ. Men jag vill alltid göra om det till att så här, istället för att säga ordet känslig så börjar jag, men inkännande. För det låter mer positivt.
Mm.
Och det är också helt knäppt.
Mm.
För då känslig, varför ska det vara negativt?
Ja, men tänk, är det inte hemskt att bara, jag är okänslig?
Ja. Jag är avstängd.
Jag är helt okänslig. Det är ju inte en supermysig egenskap. Nej. Så jag tycker verkligen att man ska få vara det. Och det är helt okej.
Mm. Du uppfostrar ju en man nu i livet.
Ja.
Hur känns det?
Som en stor utmaning.
Ja.
Jag kommer ju med all min makt tillsammans med min man att uppfostra honom med våra värderingar, vilket är att alla människor är lika värda. Men det är, kommer vara en utmaning, för jag vet också, jag har vänner som sitter på de här värderingarna om jämställdhet och kvinnor och män och allting, som har söner som är liksom 10, 11, 12 år och de kommer från trygga familjeförhållanden och sen så kommer de till skolan och där finns det andra som inte har det.
Mm.
Så att det jag försöker tänka är att ge honom en så trygg och kärleksfull uppväxt som möjligt. Att prata om sexualitet, om kvinnor, om liksom stopp min kropp, allt sånt från ganska tidig ålder. Och sen så får man typ bara hoppas att hans grund är det. Mm. Men han kommer garanterat någon gång i skolan säga någonting dumt till någon. För så är det. Men jag hoppas att han liksom växer upp och blir... Alltså tonårskillar är ju idioter ganska ofta. Förlåt. Men de är,
ja, ja,
alltså,
ja.
Och det är ju liksom också hjärnan. Alltså de är inte helt färdiga.
Nej.
Så att de är livsfarliga.
Ja.
Och då hoppas jag bara att han kommer liksom känna våra saker vi har präntat in i honom på något sätt. Men det är en jätteutmaning att uppfostra en man. Samtidigt att få en flicka skulle ju också, och det har ju du,
ja.
Det blir en helt annan grej.
Ja,
då måste man prata om, det är kropp kroppen och du är okej och du duger. Oh,
Gud. Nej, men det är utmanande på alla sätt ju, att uppfostra ett barn oavsett vilket barn man än får eller har. Men jag tänker medvetenheten som just pojkförälder är väl fantastisk att ha med sig.
Ja, men jag tror att det, ja, jag tror att det är viktigt. Och han, min son går på ett ur- och skurdagis, eller förskola, förlåt, som de leker ute. De har inte varit inne en enda gång sedan corona kom. De är bara utomhus. Och de har inte så mycket leksaker. Alltså det är så lite spadar och de lär sig mycket om naturen och sånt där. Så det finns inte så, alltså inom situationstecken, könade leksaker där. Det är inga så här dockvagnar och saker som, vad ska man säga, kan vara typiskt tjejigt eller typiskt killigt. Så jag hoppas att det kanske tar längre tid för honom att fatta att han är en pojke. Även om man bara vill leka med bilar och jag fattar ingenting. Men så, här, så får det väl vara. Ja. Men han har en ganska bra förutsättning på den platsen han befinner sig liksom mest timmar om dagen att bli en medveten bra person. I fucking hope alltså. Annars får han med mig att göra.
Ja, men verkligen. Det är ju otroligt svårt alltså. Hur liksom resonerar, för din, kan din man se alltså kan han se det du ser fast han är man? För man har väl olika ingång i det här samhället i och med att man är alltså, män har ju en annan plats och sådär. Och det kanske är svårt för många män att se sina egna privilegier för att de aldrig behövs liksom utmanas på vissa fronter. Men kan han förstå och se kanske det du kommer ifrån eller det du vill ha med dig så?
Ja, men det tycker jag verkligen. Och han är också uppfostrad i en väldigt så här, feministisk familj. Min svärmor är väldigt liksom, medveten. Och vi pratar väldigt mycket om det tillsammans. Och, hur ska man säga? Det låter ju så töntigt, så här, den feministiska resan. Ja, men, alltså gud, nej, inte okej. Men vi pratar mycket om det ihop. Jag tycker han är väldigt intresserad och medveten. Men han är fortfarande man. Så att han kan inte förstå. Och jag tror att liksom, att leva i en heterorelation, alltså det går inte att det är helt jämställt. Jag tror inte det. Man kan jobba stenhårt för det och vara, vilja det tillsammans, men alltså som strukturerna ser ut i samhället så är det typ omöjligt idag.
Ja.
Man hamnar i olika roller. Men man får bara vara jävligt på och så här, säga stopp, det här känns inte bra, nu hamnar jag i något fack och varför ska jag alltid, du vet, jag sätter på en namnlappar på kläder eller vad, nu är det han som gör det. Men typ sådana saker.
Det där som går över farten som man inte riktigt tänker på.
Precis.
Det där ansvaret.
Jädrar,
alltså det pratar jag om och mina kompisar mycket om. Kan man ha en jämställd hetero-relation?
Jag tror inte det.
Nej. Vad ser du runt omkring dig? Liksom i dina kretsar som du umgås i och sådär. Hur går, så finns det, okej, nu kommer jag på mig själv. Min fördom är att du har ett umgänge som är väldigt medvetet. Är det sant? Eller är det bara en fördom? Alltså att ni är pålästa och liksom har väldigt woke, om man ska säga så.
Ja, det skulle jag ändå säga. Absolut. Det finns ett intresse bland mig och mina vänner. Jag har liksom som en liten kärnkrets med tre andra tjejer. Vi har umgåtts i 20 år eller någonting. Och vi alla är väldigt intresserade av det. Så att vi växer tillsammans och lär varandra. Och det är väldigt häftigt tycker jag. Och alltså rent generellt att tycka någonting och sen bli typ, vad ska man säga, att någon annan tycker något annat och så kan man ändra sig. Det älskar jag. Och det upplever jag så mycket med mina kompisar. Att vi, nu låter det så jävla pretentiöst. Det är inte så att vi bara sitter och pratar om så här feminismen. Alltså vi dricker vin och snackar om gamla ragg också. Men jag tycker om diskussioner.
Ja.
Det är.
Hur var ditt singelliv då back in the days? Apropå gamla rack.
Oh no. Anders, stäng av direkt.
Ja, nu får mannen gå och lägga sig. Nu stänger vi av och sen så bjuder vi in singel Frida.
Gud, jag såg inte den här frågan komma. Nej, men jag var out there ändå.
Ja, hur länge var du singel? För jag inte vet.
Jag var singel från 20 till 24. Alltså jag hade ett förhållande från när jag var 17 till 20 ungefär. Mm. Och sen ja, men 20 till 24. Nej, men det var väldigt singligt. Alltså jag bodde i en liten... Först bodde jag tillsammans med en kompis och hennes dotter. En av de här kompisarna är mitt kärngäng. Mm. Och bodde med dem mellan... Hennes dotter var 3-4, vilket var otroligt. Jag hade så här dagislämningar och sånt.
Nej, jag visste.
Det var så mysigt. Och hon är liksom 15 år idag. Det är helt fantastiskt. Världens finaste person. Men så vi röjde runt. Och sen flyttade jag till en liten etta på typ 17 kvadrat i Sundbyberg. Där jag rökte inne. Var lite så emo-aktig. Jag spelade typ Lars Winnerbäck högt i min CD-spelare på kvällarna. Gick ut, ja, men så här, raggade upp någon, gick hem. Ja, men det var fest. Väldigt mycket fest.
Ja.
Extremt mycket. Jag kan titta på bilder och bara, du drack mycket öl. Alltså jag var liksom det är så här lite mysigt ölplufsig.
Ja. Och hur ser du tillbaka på den tiden?
Nej, men jag är jätteglad att jag hade den. Samtidigt var min pappa sjuk under en del av den tiden och sen gick bort. Men om jag bortser från liksom det så var det så jävla roligt. Och bara, alltså det var så obekymmersamt. Mm. Jag gick ner på Donken och så här, jag har 18 kronor kvar av lönen. Jag köper en cheeseburgare. Ja, så är det med det typ. Alltså det var så, jag och en kompis pratade faktiskt om det igår, hur man trodde sig ha problem när man var typ 20. Och så klipp till idag när verkligheten är lite tuffare på ett eller annat sätt. Men det var jävligt roligt. Jag skulle typ inte orka vara singel igen. Jag hoppas aldrig att vi skiljer oss. Men det är också för att jag är väldigt kär i min man. Men det var sjukt kul att ha haft den där perioden. Och inte känna typ så här, att jag inte har gjort alla grejer jag ville göra.
Tror du på livslång kärlek?
Ja, det gör jag. Jag såg ju min mamma och pappa som... nu vet man ju inte för att, eftersom min pappa gick bort. Men de var gifta i 24 år. Och fortfarande då väldigt kärleksfulla med varandra. Så att,
gud vad fint.
Jag tror på det. Men det behöver inte bli så heller. Mm. Alltså man kan ju aldrig veta. Men man kan ju hoppas.
Ja, verkligen. Och så vilket som du säger att du såg att de var kärleksfulla mot varandra. Mm. Undra om inte det är hela grejen, alltså om man ska koka ner det, att hur man ser att sina föräldrar är mot varandra i sin relation, oavsett om de lever ihop eller inte och liksom vad de har för kemi eller liksom uttryck.
Mm. Nej, men verkligen, och jag försöker tänka på det faktiskt, att för att när man är småbarnsförälder så är man ju trött, alltså så är det, och jag var lite naiv innan vi fick barn och tänkte så här, men vi kommer fortfarande ha jättemycket mysiga middagar, vi kommer ligga hela tiden, vi kommer liksom inte bli så där trötta. Klipp till 2 år senare, man sitter och stirrar ut i soffan och bara, hjälp mig. Men jag försöker väldigt mycket jag är en ganska fysisk person, så jag tycker om att kramas och försöker göra det mycket med min man framför min son, och att han får se att vi tycker om varandra.
Mm.
Och samtidigt får han också se när vi inte liksom är, jag står inte och skriker, vi står inte och skriker på varandra framför honom, men att man så här diskuterar, tänker jag också är ganska viktigt att man kan göra. Mm. Framför, för mina föräldrar bråkade aldrig, alltså aldrig. Och jag trodde ju när jag sen hamnade typ i min första relation att om man bråkade, då var det ju slut på en gång.
Yeah.
Så att jag tycker att det är viktigt också att ge sitt barn typ en sund relation till att man faktiskt kan vara osams och så kan man bli vänner.
Mm. Verkligen. Blev du konflikträdd av det?
Mm, det tror jag faktiskt. Mm. Det, eller framförallt fick jag nog väldigt mycket att jag var väldigt rädd att saker och ting skulle ta slut.
Om, just det.
Alltså med vänner, med killar, att så fort man blev osams, då tänkte jag så här, men det har jag typ aldrig sett, så då betyder det väl att det är över på något vis.
Jag tror att det är så jävla vanligt.
Mm, absolut.
Vi är jättedåliga på att bråka i det här landet.
Ja, men och kanske framförallt så här våra föräldragenerationer.
Ja.
För att de var, för mig i alla fall, så var mina föräldrar bara en mamma och pappa. Alltså bara, de var mina liksom bästa personer. Men jag såg inte dem i sammanhang där de inte var mamma och pappa. Och det försöker jag också tänka på mycket. Att så här, Florence ser att jag drar iväg ofta. Mamma ska dra ut med sina kompisar. Eller jag ska på det här. Eller nu gör vi det här. Och min man sticker iväg och gör sin surfgrej. Eller vad det nu kan vara. Att inte vi alltid bara är föräldrar. Förstår du hur jag menar? Att det är viktigt. Absolut. Att så här, om jag fortfarande är egenföretagare. När han blir större. Men då vill jag att han ska veta det. Att så här, jag jobbar och det är också viktigt. Han ska såklart känna att för honom är jag alltid hans mamma och hans triggerpunkt. Men ja, jag vet inte. Jag kan, vad ska man säga? Jag kan bli så nyfiken på min mamma utanför moderskapet på något sätt.
Gud ja.
Det så är... att de också typ så här... Så har de också så här, kuken, nu, fan. Alltså, eller, förstår du? Alltså, ja. Det var så annorlunda då.
Mm.
Satt de och pratade, satt mamma och hennes polare och pratade om gamla ligg.
Garanterat, ja. Men aldrig så att barnen skulle få se eller höra.
Nej.
Nej, de var ju bara föräldrar.
Mm.
Och det var ju som ett stort uppvaknande till när man insåg, när man var lite äldre, att åh herregud, de är egna människor.
Jag vet. Jag
de
vet.
Är personer.
Ja.
Va? Och de kan inte allt.
Nej.
De vet inte allt.
Jag vet. Ah. Och det är jätteintressant. Jag vill verkligen veta mer om...
Och har du, kan du liksom ha den typen av samtal då med din mamma nu? Att så här, men du, kan inte du, eller är hon också lite så som jag skulle säga min mamma är, att säga, men det där gamla.
Nej, alltså jag tycker vi har en väldigt så här, och vi har ändå alltid haft en ganska öppen relation så, och kunna prata om mycket saker. Men jag kanske borde fråga henne ändå om något gammalt ligg.
Ja, men eller hur?
Mamma, hon kommer lyssna på det här. Nu ring mig sen och berätta om denna militären på Kreta. För det vet jag har hänt.
Oh my god, gud vad spännande. Kan inte hon så här ringa in? Men jag tror att du är nog inne på någonting väldigt sunt här. Gud, jag använder ordet sunt. Varsågod, jag upplever det som en sund person.
Wow, okej.
Nej, men att det är så här, sunt att ha... Att man inte bara är förälder, både för sina barn men också för sin egen skull.
Mm. Ja, men för mig är det superviktigt. Jag har liksom jag har inga syskon och en väldigt liten familj. Jag har bara min mamma och sen har jag släkt uppe i Skellefteå. Så att mina närmsta vänner har alltid varit min familj eller min liksom valda familj. Så att jag har alltid gjort väldigt mycket saker med mina vänner. Och då kanske det skulle kunna ses som att jag gör mycket grejer ofta. Men om man tänker på hur andra träffar sin familj, så ser jag det.
Mm.
Så att, ja, jag vet inte. Jag kommer inte ens ihåg vad vi pratade om. Men det är viktigt att inte bara vara den här moden, utan exakt, också att få sin egen tid. Och för mig har det verkligen behövts. Och jag måste säga att nu har vi bara ett barn och det är väl ganska lätt då, men att vi har aldrig liksom nekat varandra tid utanför hemmet, utan snarare pushat varandra till att ta det. Och det är också, när man lever i en parrelation, förlåt, men det är också så skönt ibland att få en egen kväll. Alltså nu, ja, lägga barnet och sen bara, nu ska jag kolla på Bachelor, ingen som stör, jag ska käka mitt lilla godis. Ja, men du vet, det är ganska mysigt.
Hur upplever du mammarollen?
Men den blir ju, som klyschan säger, mer och mer utmanande hela tiden. Jag inser mer och mer att mitt jobb kommer vara att uppfostra en människa. Och det är svindlande, tycker jag. När de är små knyten, då handlar det ju mer om liv och död och att de ska få mat och omtanke och kärlek. Det ska de ju få alltid. Men jag tycker den på något sätt är så naturlig. Alltså så självklar. Men ändå så kan jag få sån kraftig svindel när jag tänker på att det liksom jag säger och gör, det har impact i hans liv. Alltså shit, konfritt. Men jävlar.
Ja, det är läskigt.
Men samtidigt är jag så fruktansvärt tacksam över den. Och att han kom till oss och att det var han. Efter all väntan så var det han. Alltså, det är klart att det var han.
Ja.
Det är så fint. Och det är så otroligt kul att ha en tvååring som pratar. Alltså, nu, jag kan inte riktigt påstå att jag tyckte att så här spädbarnsgrejen kanske var jätte kul, absolut mysig, men nu är det roligt. Mm. Alltså någon som bara sprutar ur sig nya ord. Alltså man sitter bara så här, vad säger du? Vem är du? Och jag är så intresserad av vad han vill säga.
Ja.
Han måste liksom ha så mycket så här uppdämd grejs i sig som han har väntat på att säga i 2 års tid, och nu kommer det. Det är så roligt.
Det är fantastiskt.
Mm.
Det är så fantastiskt. Det är så roligt. Min dotter har precis börjat ge komplimanger.
Nej.
Så hon kan säga, mamma vad fin du är. Och man bara,
nej men gud vad gulligt.
Jag dör nu.
Ja, men det är ofta, alltså det är mycket sån här att man liksom bara, åh herregud, nej nu bryter jag ihop för att det är för gulligt.
Ja, absolut. Men en annan sak jag tänkte på, om man börjar så apropå det, så här, mammarollen och så, men sen så också så blev ju du, har ju du relativt nyligen blivit egenföretagare.
Mm.
Och när jag läste intervjuer som har funnits, så här, letat lite om dig och sådär, så återkommer du till att allt det här som folk ser nu, goda grejer och liksom matkreatören, inspiratören och sådär, det föddes ur en tid där du mådde ganska dåligt.
Mm.
Kan du berätta lite om det?
Nej, men dels, alltså jag startade mitt konto 2017, så här ett par år in i våran barnlöshet, ofrivilliga barnlöshet. Jag hade fått ett missfall. Jag var halvtidssjukskriven, jag var utmattad. Min läkare ville sjukskriva mig på heltid, men jag var så duktig, du vet, så det vägrade jag, för att så liksom kass kan man inte vara att man blir sjukskriven på heltid. Men jag jobbade då halvtid och resten av min typ jobbdag gick ut på att laga mat, för det var den enda platsen som jag kände att jag mådde bra. Alltså det blev som att så här, gå in i ett vakuum där jag inte tänkte på något annat. Så att jag stod som en galning och lagade mat. Alltså jag lagade så mycket mat. Alltså stora sjok av lasagne. Och det var grytor. Det var ditten och datten. Och då hade jag alltså så mycket privata Instagramkonto. Jag började typ filma lite när jag lagade mat. Och så tänkte jag så här, men det här, gud vad tråkigt. Alltså alla mina kompisar kommer bara så här avfölja mig. Det här är så trist. Jag startar ett eget matkonto. Så bara satt jag så här, starta nytt matkonto. Vad ska det heta? Så bara, vad kan det, goda grejer kanske. Och klicka i det. Och så lägger jag upp en bild. Så här, första bilden var på någon smoothie som jag hade fotat på golvet. Så att den gick typ ton i ton med golvet. Jättesnyggt med ett litet myntablad på. Och bara så här, började dokumentera det jag lagade. Utan något som helst mål. Jag följde ingen mat. Jag visste inte riktigt hur så här Instagram-matvärlden såg ut. Men efter ett litet tag så, för jag tror att jag liksom alltid haft en, och missförstå mig rätt, jag menar inte att jag tycker att jag är rolig, men jag har alltid haft lätt att typ så här,
kanske, ursäkta, man får tycka att man själv är
rolig. Jo, men man kanske så här, skriva roliga små grejer. Och jag började göra det, och så liksom började jag veva in i det att så här, hallå, typ det är okej att äta även fast man är tjej. Och typ, kolla här, äter jag en pasta. Wow, vad sjukt. När det är liksom healthy Friday så kör jag min lilla ostpasta. Och helt plötsligt så började det liksom dundra in lite människor där och mycket kvinnor som höll med mig och som började skriva till mig att aha, liksom, du kommer du från ätstörning eller varför gör du på det här sättet? Och ja, det gör jag ju. Så att kontot liksom växte ifrån att vara så här sprunget ur sorg till att bli någonting jätteroligt och en plats där jag kunde lägga tid på utan att tänka på en massa jobbiga barngrejer. Jag kunde liksom leta inom mig och hitta mitt brinn som är just att, så här, att det är okej att äta. Och plötsligt så var det liksom fler och fler där som ville höra mer och se mer om det. Och jag liksom, folk DMade och tyckte att jag sa bra saker och att de kanske blev påverkade positivt av det jag sa och sådär. Så det var nästan som att det blev så här, det blev lite aktivism också mitt i alltihopa. Ja, och sen nu är det, vad hände sen? Jag vet inte. Klipp till nu.
Ja, och som sagt, det här är ju inte så många år sedan, men det har gått väldigt snabbt. Och vad liksom det viktigaste i allt det? Du hittade ditt brinn och så, men om du tittar liksom tillbaka på de här åren, för att jag antar att det har hjälpt dig med liksom välmåendet och så, för det kommer som du sa alltså ur en ätstörning och sen så har det blivit så här terapeutiskt nästan, bearbetat det.
Alltså verkligen också för mig själv. Och jag, när jag startade mitt konto så var jag frisk. Men det har också hjälpt mig att höra andras berättelser om hur de har blivit friska. Och jag tror att ja, men jag kanske har blivit mindre påverkad av liksom allt annat för att jag har haft min, den här lilla platsen och det här communityt med massa tusen andra människor som tycker som jag. Och alla behöver inte hålla med mig, jag menar inte så, men eller jo, det får de fan göra när det kommer till att man får äta. Men jag menar inte att jag är någon... Ja, du fattar. Ja. Men så det har absolut varit terapeutiskt. Och från början då att jag kunde liksom inte tänka på att jag inte var gravid. Utan, och sen... Ja, nu känns det som en... Det känns som en så snäll plats. Och det älskar jag. Även om jag kan vara lite... Jag vet inte. Inte osnäll, men jag kan tycka att det är lite kul att vara lite ironisk. Och det kan missuppfattas ibland, har jag märkt.
Oh ja.
Ja.
Det kan du verkligen göra. Men du nämnde också att ni längtade efter barn. Vill du berätta någonting om det?
Nej, men vi försökte få barn i 3 år ungefär. Och det var ju kanske den jobbigaste perioden i mitt liv. Alltså det var fruktansvärt att vilja något så mycket och det inte gick. Till slut gick det ju eftersom jag nu har min son. Men vägen dit var lång och brokig och jag trodde liksom aldrig att man kunde... Det var liksom det enda jag tänkte på var bara att jag ville få barn. Alla fick barn. Och så är det ju jämt. Ja. Men jag såg det då. Alla. Och jag minns att när jag fick mitt... Jag blev gravid spontant liksom av mig själv utan IVF och sånt efter 1 år. Och fick missfall i vecka 12. Och då var min dåvarande chef gravid och hade typ samma så här BF-dag som mig. Så att jag såg hennes graviditet bara fortsätta när min slutade efter det. Och det var jag kan nästan inte prata om det, jag började gråta. Det var så otroligt hemskt att se liksom ett liv släckas och ett annat bara fortsätta.
Det var... Fy fan vad hemskt av den som bestämde det.
Ja, men att verkligen.
Att du skulle behöva gå igenom det. Alltså just att ha det. Nej,
ja. Nej, men det var fruktansvärt. Och jag hade också en av mina närmsta vänner som gick igenom samma sak som jag. Vi delade det. Och sen blev hon gravid och inte jag. Och det var också en så... Jag kände så mycket... jag såg så mycket sidor hos mig själv som var liksom rent ut sagt onda, som jag inte hade, jag visste inte att de fanns i mig. Alltså jag var så missunnsam, och de här fula känslorna av avundsjuka, missunnsamhet, jag menar, alltså det var mörkt. Vi är jätte nära idag igen, men jag kunde inte liksom hantera att hon blev gravid. Även om längst inne så var jag självklart glad för hennes skull. Men när hon berättade det så var det som att min värld rasade typ.
Mm.
Det är mörkt att prata om. Alltså.
Men jag tänker att det är väl det mänskligaste som man kan gå igenom också.
Ja, och framförallt vanligt. Och man vill också, jag vill också så här, stigmat kring det och... Jag förstår att man inte pratar om ofrivillig barnlöshet när man är i det, för att det jag kände var att när jag berättade för någon så fick jag också deras förhoppning på mig efteråt. Att då var jag tvungen att bära, jag berättade för dig att vi försöker skaffa barn, och nästa månad så ser jag även i dina ögon att du undrar. Då var det som att jag var tvungen att bära allas nyfikenhet, allas undran. Jag kände att jag var tvungen att meddela så många om hur det går, vad som händer.
Mm.
Om jag inte har lust att ta ett glas vin, då kommer alla tro att jag är gravid. Det blev så... Men däremot så tycker jag verkligen att det är viktigt att våga belysa och prata om det i efterhand. För att det är så väldigt vanligt.
Mm.
Och jag har vänner idag som är i det nu, och det, jag ser i deras ögon hur de plågas, och det är fruktansvärt faktiskt. Så att kram till alla er som som är i det. Fy fan, I feel you. Det är hemskt.
Mm.
Men jag fick liksom, och det här tror jag nämnt förut också flera gånger, men jag satt på middag en gång, och då det var tror jag efter mitt andra, första missfall, och då sa Lina Thomsgård till mig, hon bara: Frida, alla jag känner som har försökt har lyckats till slut. Och då, det var liksom den enda av alla råden jag fick, för folk kom med väldigt mycket råd. Alltså det var: åk till Barcelona på weekend, försök att koppla av, njut av din man. Man bara: fuck you. Men det var verkligen, det gav mig hopp. Och den liksom meningen kunde jag plocka fram ibland när det var som mörkast, att bara så här: det kommer gå, det kommer gå, det kommer gå en vacker dag.
Mm.
Och så gjorde det.
Gud vad fint. Åh gud. Tack för att du berättar. Jag blir varm i hjärtat och rädd.
Ja, du har nog lite PMS.
Jag har det. Nej. Vad roligt.
Uh-huh.
Vi lockar fram min gråt, inte din.
Nej, precis.
Okej, nu innan vi avslutar nu då.
Mm.
Har du några tankar på hur du ska locka fram den här gråten nu? När den har marinerats lite, den här stora 10 kilos gråtberget som du bär på.
Alltså jag hoppas inte den kommer idag, för jag ska gästa efter 5 ikväll och prata om ätstörningar, och jag kan inte bryta ihop då.
Nej.
Så att jag kommer, den får begravas lite till. Men kanske nästa gång vi är på landet, vi hyr ett landställe ibland på helgerna, och där känns det som att där skulle jag typ kunna kanske bara gå rakt in i skogen. Utan att, för gör jag det i bagis, då kommer det komma någon med liksom en hund eller något. Men där ute på Torö, där finns det inte så mycket folk. Kanske kan stå och gråta i skogen. Det känns som en mysig plats kanske.
Ja, det låter fint.
Jag vet
vi
inte.
Vi uppdaterar oss gärna. Så här. Nej då. Mm. Men skämt åsido, men så här, gråt som är ogråten.
Mm.
Jag tänker att den tär mer än vad man förstår.
Liksom. Jag tror också det, men det är så svårt. Alltså, jag tycker det är så svårt. Ibland kan jag känna så här: men Frida, bara gråt. Alltså,
jaha. Ibland kan det hjälpa att skratta väldigt mycket. Du vet, så att man så skrattar som man gråter, fast sen börjar man bara gråta.
Ja.
Så du kanske hittar något hysteriskt roligt.
Ja, eller bara kolla på något fruktansvärt sorgligt.
Typ. Ja, det kan i och för sig börja den änden också.
Ja, vi får se.
Okej, jag ska ställa den fråga som jag alltid ställer till alla mina gäster. Uh-huh. För att avsluta och knyta ihop den säcken.
Mm.
Vad är inte som det ser ut?
Nej, men det är jättemycket saker. Jag försöker bara komma på...
Det finns alltså inget facit i det här?
Nej, jag försöker bara komma på vilken jag ska ta. Men jag måste ju säga sociala medier, eftersom jag liksom lever och verkar där.
Mm.
Det är absolut inte som det ser ut.
På vilket sätt?
Nej, men det är, man får bara se en liten glimt i saker. Många tror jag bara lägger upp liksom happy days och allt är så fint och ordnat. Och så ser det ju inte ut.
Nej.
Jag är absolut en del av det. Jag också. Jag försöker att visa liksom bilder på ful... Alltså när jag står och lagar mat så håller inte jag på att städa för att folk ska se eller visa mig själv osminkad och så. Men det, jag lägger ändå upp fina matbilder. Och de är ju kurerade. De har jag ju gjort fina. Sitter jag själv så är det inte så att jag bara dekorerar min mat. Alltså då slafsar jag bara rakt av.
Och hur dekorerar man mat?
Nej, men du
vad
vet.
Kan man ha med sig när man ser den där vackra, vackra matbilden? Bara, herregud, min korvlåda ser inte ut sådär. Det är så jävla dålig.
Nej, men jag vet. Alltså, men jag tycker också om att göra det jättemycket. Jag gör det alltså, nästan varje dag liksom till mig och min familj. Jag tycker om att det är fint med maten. Det är också att jag har haft så många liksom måltider som bara har varit ångest i min ungdom. Så att för mig är det viktigt att maten är fin. För att den är en så stor och härlig del. Men jag tror att så här... Ja, men kanske, vadå? Man kanske bara ser att så här... Jag lägger ofta ut när jag är ute på lokal och dricker vin. Men det sker liksom en gång i veckan. 6 dagar så sitter jag där i några smutsiga mjukisbyxor på golvet och leker med min son typ. Jag vet inte.
Ja, men det är bra.
Något annat som inte är som det ser ut är Trumps corona. Han,
ja.
Alltså, han är inte okej. Okay.
Nej.
Det är inte som det ser ut. Corona är farligt. Ni bara, åh tack, jag visste inte det. Men förlåt.
Nej, men så otroligt.
Ja.
Bara viktigt att påpeka igen. Vad vill du säga till dem som har lyssnat på det här avsnittet? Vad kan man ta med sig?
Vad kan man ta med sig? Det vet väl inte jag. Men jag vill säga tack för att ni har lyssnat. Prata mycket. Prata mycket. Det är kul. Prata och försök att lära känna era föräldrar om ni har en relation med dem eller om de finns utanför föräldraskapet och se vad som döljer sig där. Det tror jag kan vara jävligt intressant.
Underbart. Så fint.
Ja.
Det ska vi göra. Tusen tack för att du ville komma. Och hallå, tips om din bok?
Ja, köp min bok. Mm. Den finns på vanliga bokhandlar och Adlibris och Bokus och allting. Support your local kokboksförfattare.
Exakt. Goda grejer. Och Frida Lund.
Ja.
Och följ på Instagram, goda grejer.
Ja.
Bra. Och bloggen.
Ja, precis.
På
bam.se.
Exakt. Mm. Puss och kram. Vi ses eventuellt på stan.
Ja.
Bra.
Hej.
Hej då.
Följ mig gärna i sociala medier. Jag heter Peterfia på Instagram och bloggar på peterfia.se. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info@peterfia.se. Jag vill rikta ett stort tack till Acast för studio och stöttning. Och ett stort, stort tack till geniet Elin Sjödén som klipper den här podcasten.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.